Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Mord mot mord, en podd om mord. Det borde inte förklaras, men det kan vara lite grövre innehåll. Kan vara. Det bör ändå innehålla någonting när det heter mord mot mord, kan jag tycka. Det är glatt mord, det är mystiska mord, det är spännande mord, amatörmord, proffsmord, alla sorters mord med en glad, kul stämma. Det är Karin Londré och Anna Sandell som driver den här podden. Jätteroligt att så många är här. Vi ska inte stå här och slösa eran tid. Varmt välkomna upp på scen, Karin Londré och Anna Sandell.
Nej, inget hej. Bra.
Gud.
Vad kul att vara här.
Vad många ni var här framifrån. Ni var så få där bakifrån. Det var liksom en annan ångest.
Verkligen.
Att man bara, det är ingen här. Men
så det här känns, det här känns som att en väldigt bra publik känns det som redan nu när vi får se era ansikten.
Men nu toppen. Är det dags för er att leva upp till de förväntningarna.
Verkligen. Höga krav.
Exakt.
Höga
krav. Nej, men som sagt, jag heter Karin André.
Jag heter Anna Sandell.
Anna Sandell. Mm. Och tillsammans så har vi då de senaste, vad ska vi säga, 5 åren.
5 åren ganska exakt, va?
Gjort den här skiten. men våran podd Mord mot mord då, som helt enkelt, som Victor sa, handlar om mord.
Och mycket annat.
Och mycket annat.
Är det någon som aldrig har hört oss? Kanske vi ska börja med en fråga.
Ja, man kan applådera om man inte har hört oss.
Ja, men några stycken. Några här på front row till och med.
Men framförallt då tänker jag så här. Hur många är det som har hört det? Fler. I like those odds. Vanligtvis när man är på våra livepoddar och inte hört våra podd så brukar man vara en medsläppad pojkvän. Har vi några sådana här idag? Inte enda. Troligt. Min pappa sitter där borta, han är lite medsläppad. Så att vi har liksom, vi fyller ändå medsläppad man-kvoten, tänker jag är bra. Idag då så kommer vi alltså att berätta om ett fall för er. Och i den här podden då så berättar vi absolut om mord. Vi berättar också om liksom mysterier, om typ kanske kidnappningar, om olösta brott. Vi berättar om bedragare. Vi gillar båda två en bedragarhistoria. Och liksom ibland bara en jättekonstig historia. Och det här fallet som vi ska ta oss an idag prickar liksom i
prickar
alla de boxarna.
Ja, kanske alla till och med.
Ja, konstig historia, absolut. Men också mycket annat. Vi tänkte lite grann så här när vi blev då inbjudna till den här liksom Sveriges Radio-dagen att vi ville ta vårt public service-ansvar och komma med liksom viktig information till allmänheten. Men vi valde en väldigt specifik del av allmänheten. Och det är en del som jag själv absolut har varit en del av och representerat. Och det är då tjejer som raggar på killar som gillar Håkan Hellström. Så vi liksom tänkte så här, vad kan vi komma med för fakta till den gruppen? Och då har vi valt det här fallet för att det här kommer kunna imponera nästa gång det liksom ska raggas, helt enkelt. För våran så göteborgska lokalskald har alltså sjungit om våran huvudperson idag. Och vi tänker att vi börjar med att lyssna på hur det lät.
Du står så mycket på att ragga på någon.
Du får inte det.
Nej, men det här är då Håkans låt Fri till slut från Kom aldrig vara över för mig från 2013. Och den inleds då alltså så här. När du är helt ensam och helt själv som Kaspar Hauser i sin cell. Och idag ska vi alltså djupdyka i vem Kaspar Hauser var och huruvida han faktiskt var helt ensam och helt själv i sin cell.
Helt rätt, Karin.
Eller hur?
Så låt oss sätta igång.
Nej, men snälla, låt oss.
Ja. Så idag ska vi såklart då till Tyskland och vi ska till ganska liksom mittersta delen av Tyskland och mer specifikt staden Nürnberg. Året är 1828 och livet har sin stilla gång i staden. Morgonen den 26 maj kommer en helt ny person invandrandes i staden då. Han är ung. Han är 16 år och är väldigt blek. Han är kort. Han har på sig nickers, slips, en väst och en kort grå jacka.
Det låter lite som kan ha gillat Håkan Hellström om han hade haft på sig den stilen idag.
Ja. Mm. Han har trasiga skor på sig och i någon ficka så har han en näsduk. Och näsduken är broderad med en endaste bokstav, ett ensamt K. Och en av de första personerna som han stöter på är stadens brevbärare. Och vi kan titta på en bild här hur det kan tänkas ha sett ut.
Här har vi honom. Det är en bra stil på brevbäraren tycker jag framförallt.
Han är mer så Sherlock Holmes-aktig.
Verkligen, han ser ut som att han liksom extra knäcker på privatdetektivbyrå som han startat själv.
Exakt så. Och en sak som liksom folk reagerar på när de ser den här killen komma invandrandes i staden är att han går väldigt speciellt. Det har beskrivits som att det såg ut som att han precis har lärt sig att gå. Och vi ska titta på en liksom lite mer liksom street style bild som vi kallade det på hur han faktiskt såg ut. Så här honom.
Det här är alltså nickers.
Det här är nickers.
Och det, för jag hade nog kallat dem så piratbyxor kanske.
Det är ett annat ord. Jag vet inte. Det känns jag vet inte. Säger man inte nickers? Min pappa hade det när han åkte långfärdsskridskor när jag var liten. Det är min relation till nickers.
Men det som också är ju slående med den här bilden är att han har såna himla Ulf Kristersson-vader.
Så schyssta.
Alltså han har så starka vader.
Ja.
Det är, alltså, jag funderar lite grann på om det är därför de säger att skorna är trasiga. Alltså att de har liksom börjat spräckt i sömmarna.
Mycket möjligt. Och utöver de här kläderna då som vi ser och näsduken som han hade i fickan så hade han också två brev med sig. Breven var adresserade till en kapten von Wessenig som då var kapten i militären. Så den här killen han tas med till kaptenen och där tittar man på breven. Det ena brevet har skrivits på den bayerska gränsen och det står då att den exakta platsen inte kommer att nämnas. I brevet stod det att skrivaren hade tagit hand om den här killen sedan han var liten. Att han hade låtit honom växa upp utan att ta ett endaste steg utanför huset. Han hade lärt honom att läsa och skriva och undervisat honom i kristendomen. Det stod vidare att han ville bli kavallerist, precis som hans pappa hade varit. Och till slut då skrev brevskrivaren att kapten från Wessenig kunde avgöra om han ville ta hand om den här pojken eller om han ville låta honom dödas eller alternativt hängas i skorstenen.
Jag vet inte riktigt hur de... Det känns som att de...
Det känns som att det är typ samma.
Men det var mer då att han var så här, bara hissa upp honom i skorstenen.
Väldigt skumt.
Det var liksom inget mordförsök på något sätt.
Och enligt brevskrivaren då så är det för att den här pojken då, han har inga pengar, han har ingenting av värde så att om kaptenen inte ville ta hand om honom så skulle det vara mer barmhärtigt av kaptenen att låta den här killen dödas då.
Det är grovt.
Ja.
Ja.
Det andra brevet som han bär med sig hade då enligt utsago skrivits av pojkens mamma. Och brevet var från början inte till kaptenen utan var då skrivet till brevskrivaren, om ni hänger med. Och det hade han då fått när han också hade fått pojken. I brevet kunde man då läsa att pojken hette Kaspar och att det var då upp till personen som fick honom som bebis att ge honom ett efternamn. Och vidare stod det då att han var född den 30 april 16 år tidigare, 1812, och att pappan till pojken, kavalleristen, var död. Och det som är väldigt speciellt med Kaspar är då att han kan knappt prata. Han upprepar två saker. Han säger: jag vill bli kavallerist precis som min pappa, som också står i brevet. Och sen upprepar han: häst, häst.
Så vi kan helt enkelt identifiera ett tydligt hästintresse.
Otroligt tydligt. Mm. Han kan skriva en sak, och när han får tillgång till papper och penna så skriver han då sitt namn, sitt fulla namn, och det är då Kaspar Hauser. Och det är då ganska uppenbart för dem vad han har fått sitt efternamn efter då. Och det är ju då att han aldrig har fått lämna huset.
Hauset.
På tyska.
Hauset.
Men trots då att den här brevskrivaren är tydligt adresserat breven till kapten von Wessenig, så tar kaptenen inte emot honom med öppna armar, utan istället så sätts han i något typ av förvar. Och där fortsätter han att utvecklas. Liksom han har det bra där, men han vill inte äta något annat än vatten och bröd. Han kan egentligen inte äta något annat än vatten och bröd, för när de som tar hand om honom försöker liksom baka in något i brödet eller spetsa vattnet med kanske kaffe eller mjölk, eller jag vet inte om man kan tänka sig
vatten,
så blir han fysiskt sjuk av det. Han börjar kräkas och annat. Och såklart är många i Nürnberg väldigt intresserade av Kaspar. De tycker det är sjukt spännande, helt enkelt. Så att staden bestämmer sig kollektivt att liksom de ska adoptera honom som en stad.
Alltså så stressigt att ha så många föräldrar.
Och att gå från att ha ingen till att ha en hel stad.
Det är både så fint och lite traumatiskt.
Lite. Och det är ju väldigt märkligt. Liksom. Och i början så tror folk i stan då att han är, som du beskrev det, tyska Mowgli. Att han är uppväxt av, att han har blivit uppfostrad av vargar i skogen, helt enkelt. Men det som talar emot det är att han är i väldigt bra skick, eller hur man ska beskriva det. Han har välskötta naglar, han har bra kondition. Hans fötter är så lena så att det är som att han aldrig har använt dem.
Det är verkligen som att du vet såna här peelingstrumpor.
Ja, älskar det.
Ja. Mm. Så tänker jag att det är. Och ni såg hur stora vader han har, så att han är ju liksom, de är i god kondition.
Absolut. Mm. Och ju längre tid som Kaspar är i det här förvaret då, så börjar han öppna upp sig, han lär sig prata och börjar berätta var han kommer ifrån. Han berättar då en väldigt obehaglig historia om hur han har tillbringat hela sitt liv i en liten cell som är 2 meter lång, 1 meter bred och har en takhöjd på 0,5 meter. I den här lilla cellen så har han haft en säng som är gjord av halm. Och han har också fått några leksaker. Och det är då trähästar. Så vi liksom fortsätter där på hans stora intresse. Han berättade att varje morgon när han vaknade så hade någon ställt in vatten och bröd bredvid hans säng. Han berättade också att ibland så liksom smakade vattnet lite äckligt typ. Och efter han hade druckit det så sov han lite extra länge och lite extra djupt. Och när han vaknade nästa gång så hade någon klippt hans naglar, tvättat honom och hans hår och fixat hans säng och alla såna där saker.
När Johanna pratade om det så var min spontana reaktion så här: gud vad skönt.
Och min är, gud vad obehagligt.
Jag bara, wow, jag vaknar med så.
Behöver inte ens duscha.
Behöver inte ens bädda sängen, det har någon gjort runt mig.
Verkligen.
På något sätt.
Men han hade aldrig fått gått ut ur huset och han hade heller aldrig då sett den här personen som gav honom mat. Vi kan titta på en bild här, och här har den som konstnären tagit sig lite... Konstnären kanske, jag vet inte.
Den har ljusat.
Exakt. För här ser man ju att han ser honom. Men så ska det inte ha varit.
Men ni ser hästarna med?
Mm.
Ja.
Och den här personen då som hade haft honom i cellen hade kort innan Kaspersen kom till Nürnberg lärt honom då att skriva sitt namn. Han hade lärt honom de här fraserna som han upprepade när han kom till staden. Och han hade också tagit ut honom ur cellen för första gången för att lära honom att stå upp och att gå. Och det här var ju då inför att han skulle ta med Kaspar på liksom färden till Nürnberg. Och på den här färden så har personen gått bakom Kaspar och liksom matat honom framför sig så här. Och när de kom fram till portarna till Nürnberg, så jag vet inte om det var portar, men jag tänker att
jag tror typ att det var det.
Ja, det känns som att det var det. Så hade han uppmanat Kaspar att fortsätta gå själv in i staden.
Så han har liksom helt enkelt så här levt hela sitt liv i den här cellen 16 år och sen helt plötsligt dumpats utanför en stad av den här mannen som han inte liksom vet vem det är. Det är hans origin story. Och han blir ju då som sagt, alltså han blir väldigt, väldigt känd. Och folk är verkligen så här super, super nyfikna på den här personen. Och det här förvaret han placeras i är typ som en ny cell. Man bara, tack. I ett torn liksom, som ligger där i Nürnberg. Så att det blir rusning dit. Så folk är där och kollar på honom hela tiden. Och det blir liksom en ohållbar situation. Så till slut blir han då inkvarterad hos en framstående lärare, poet och filosof som heter Friedrich Daumer. Och han börjar då undervisa Kaspar i en mängd olika ämnen. Och snart så kan han både liksom läsa, skriva och prata. Han har väldigt, väldigt bra minne. Och han utvecklas i rasande takt. Det visar sig också att han har en helt naturlig fallenhet för att rida och kan tillbringa timmar i sadeln utan att bli det minsta trött. Allt är dock inte bara frid och fröjd, för Kaspar har en tendens att ljuga och bli väldigt sur när han blir påkommen. Och ibland skolkar han också från sina lektioner för att bland annat vara ute och rida. Men det som är stelt med det är ju att hans lärare, alltså han bor ju med sin lärare, så att det blir så dålig stämning dem emellan helt enkelt. Som han blir påkommen. Och på tal om den här läraren då, så är han inte bara då som sagt poet, lärare och filosof. Han är också väldigt intresserad av homeopatiska experiment. Mm. Så det gör han på Kaspar.
Mångfacetterad man.
Han är en mångfacetterad man, absolut. Så han håller på att testa honom med massa olika saker. Och bland annat med typ magneter har han någon grej med. Och han tycker att han får liksom ovanliga resultat. Att han har liksom mer än vad gemene man reagerar på de här sakerna. Så att det tycker han också är väldigt spännande. Kaspar visar sig också vara väldigt bra på att rita. Vi har med två bilder som han har ritat. Han målade också väldigt fina fruktstilleben. Men jag valde ut mina favoriter. Så vi kan börja här. Det här är Kaspars självporträtt, tror man. Det finns källor som säger att den har målats under trans. Jag vet inte riktigt.
Han har så liten gullig mun, men det är liksom som att det är någonting extra
den är
liksom, på den.
Den är väldigt pussig. Ja, den tycker jag är härlig.
Ja, fin.
Sen har vi nästa bild. Den här gillar jag väldigt mycket. Mycket gillar den för att det ser ut som någon slags vapensköld där typ en iller fäktas. Ja. Vilket jag är väldigt förtjust i. Men när jag sa det till Anna så sa hon, ja, det är så vapensköldar ser ut.
Men jag vet inte. Men jag menar mer bara att det känns som att det är väldigt konstiga motiv. Ja. Sånt, att det är House of Illa.
Jag tror ju också att det finns en anledning till att jag gillar den här väldigt mycket. Och det är för att jag drack en öl mycket i min ungdom som hade en just illrar gycklarmössor som fäktades på den.
Den är stark.
Så det kan ha med det att göra också. Mm. Ja. Och Kaspar har då inte bara blivit en kändis i Nürnberg, utan det skrivs, diskuteras och skvallras om Kaspar över hela Europa. Alltså jag försökte verkligen komma på alltså liksom en nutida jämförelse, det vill säga en superkänd tysk. Men den enda jag kom var, så jag bara, är det Angela Merkel? Så, nej, men det är nog ändå
hon
inte
Angela Merkel. Hon är en superkänd tysk.
Alltså hon är en superkänd tysk. Det får man ju ge henne.
Men det skvallras inte så mycket kanske om henne.
Nej. I övrigt så är det väldigt lite likheter, tror jag. Men det här liksom, så som kändiskap gör, så svalnar ju intresset för Kaspar över tiden. Och det var nog inte helt lätt för honom. Och kanske är det därför han bestämmer sig för att skriva sin självbiografi. Och han är då drygt 18 år gammal. Kanske en av de sämsta tiderna i livet att skriva sina memoarer.
Ja, framförallt när man liksom också har haft ett väldigt skyddat liv.
Alltså första 16 åren, de avhandlar man ju ändå ganska snabbt. Det är häst. Och ibland kommer någon och klippte mina dagar. Ja. Men det gör han i alla fall. Och man tror att det kanske har att göra med just att han saknar rampljuset. Liksom. Intresset har svalat, att han behöver mer uppmärksamhet och sådär. Men det här då, att han ska försöka ge sig på att skriva den här boken, är ett, liksom, det är hans kanske minsta problem. För snart står det klart att någon vill Kaspar Hauser illa. Den 17 oktober 1829 sitter Kaspar på dass hemma hos Friedrich Daumer. Mm. Han har också, kan vi säga, fortsatt, liksom, han har svåra problem att smälta annan mat än bröd. Så han är som, han sitter där.
Han är frekvent besökare.
Exakt. Och på andra sidan dörren, så, alltså han sitter inne och så hör han någon som är där ute. Och på andra sidan dörren han liksom öppnar för att kolla ut, så möts han då av en maskerad man i hög hatt som bär kniv. Och mannen säger till Kaspar: du lämnar inte Nynberg levande. Och direkt känner Kaspar igen rösten. Det här är mannen som hållit honom fängslad. Här är då en teckning på hur det skulle kunna se ut. Jag är väldigt förtjust i den här personens sätt att maskera sig.
Det är lite som den pestmasken.
Ja, absolut. Fast det känns som att det är liksom bara att man har hängt ett skynke längst fram på en hög hatt. Jag tycker att det är en toppen.
Ett förstärkt flor.
Det är det enda som är bra med den här personen uppenbarligen. Hans sätt att maskera sig. Kaspar lyckas fly ner för den här luckan, ner i källaren, där han senare hittas av familjen Daumer. Och han har då ett skärsår i huvudet, som vi ser här. Men det här skärsåret är inte särskilt djupt. Och han liksom överlever och repar sig. Och efter den här attacken så vänds då återigen blickarna mot Kaspar Hauser. Han får polisbeskydd. Och det leder också till att han i förlängningen får en ny välgörare. Det är då den brittiska lorden Lord Stanhope. Som bestämmer sig för att adoptera den nu 19-åriga Kaspar. Jag antar från Nynberg.
Ja. Att de bara, många signaturer.
Så långa dokument innan den gick igenom.
Som men, faxpapper, du vet, som hängde ihop. Nej?
Ja, som det.
Gammal
som pergament. Ja, exakt så var det. Mm. Och Stanhope är väldigt intresserad av Kaspar av en väldigt specifik anledning. För han tror att Kaspar Hauser är prins. Närmare bestämt en ungersk prins. Och han tror att någon helt enkelt har liksom kidnappat honom och gömt undan honom för att han inte ska kunna claima sin rättmätiga plats på tronen. Han börjar undersöka hans ursprung och tar bland annat med sig Kaspar till Ungern för att liksom nysta i det här. Och där får han kolla på lite olika ungerska monument. Han får träffa lite olika ungerska kungligheter. Och Lord Stanhope blir sen superbesviken när Kaspar inte känner igen någon.
Vilket är ju det mest naturliga.
För han har bott.
Han har ju inte bott i Ungern.
Han har inte bott där, han har varit undangömd.
Men kanske man är med att känslan ska vara så här,
en ungersk känsla, ja.
Och då vet man att
nu är jag hemma.
Nu är jag hemma.
Ja, verkligen. Kan vara så de tänkte. Så efter att han då har varit i Ungern och han är så här, han verkar typ inte känna den ungerska känslan så tydligt. Blir han mindre intresserad och Lord Stanhope återvänder till England. Och han säger till Kaspar att så här, jag kommer hämta dig. Du kommer få flytta till mig. Men det är ett löfte han aldrig kommer att hålla. Utan istället så inkvarterar han Kaspar hos en supersträng lärare i Ansbach som ligger strax utanför Nynberg. Han fortsätter att betala för hans uppehälle, men han kommer liksom aldrig tillbaka igen. Och den här lösningen är riktigt dålig för alla inblandade. Kaspar Hauser hatar den här snubben som han bor hos. Han är då en supersur och väldigt strikt lärare, vilket passar väldigt dåligt då, eftersom han gillar att skolka och vara ute och rida och sådana saker. Och den här läraren, han heter Johan Georg Meyer. Han har liksom plötsligt blivit någon slags extra pappa till en så trulig förvuxen tonåring,
ja,
som ljuger och skolkar, som är hans inneboende och elev. Och de två, de tycker riktigt, riktigt illa om varandra. Och den här situationen pågår i flera år, medan världen då bara liksom bryr sig mindre och mindre om Kaspar Hauser. Så, den 14 december 1833 stapplar Kaspar Hauser in i Johan Georg Meyers hus och säger att han har blivit knivhuggen. Han berättar att han blev lurad till parken Hofgarten i Ansbach med löften om att få titta på någon slags spännande lerfigurer. Men väl där har en man gett honom en liten portmonnä och sen då huggit honom i överkroppen med en kniv. Och Meyer tror att Kaspar ljuger om den här attacken, att han bara gör det för liksom uppmärksamhet. Så han viftar typ bara bort honom till en början, så absolut. Du,
för det låter ju som en sån konstig lockelse.
Det beror på hur mycket man gillar lerfigurer.
Ja, eller portmonär.
Exakt, verkligen. men till slut säger han så, okej, men jag får ändå ringa en läkare och typ undersöka den här personen, för Kasper mår liksom bara sämre och sämre. Så det kommer en läkare och han tror liksom initialt att det här är något så farligt. Så sättet han undersöker Kaspar Hausers sår på är att han sätter ett liksom finger i såret och trycker.
Det är så äckligt.
Tydligen inte så rena händer.
Det är inte konstigt att folk hade kortare livslängd förr.
Nej, det här var läkaren. Tänk bara vilken skit de var andra
som andra. Ja, nej.
Så det gör han. Och efter det så är han så här, men han kan nog ändå ha blivit. Det här kan nog ändå vara på riktigt. Typ. För det här, det är ändå ett djupt sår. Liksom. Meyer håller inte med. Men till slut tillkallar han polisen. Och sen övertalar han typ polisen om, att, om hans liksom, teori om att det här är Kasper, någonting Kasper typ har gjort mot sig själv för uppmärksamhet. Men när de besöker den här Hofgarten parken så hittar de mycket riktigt en portmonnä. Och i den portmonnän så ligger ett brev. Och det här brevet är skrivet på, alltså bak och fram, så spegelskrift. Man måste hålla det framför en spegel liksom.
Det är så krångligt sätt att bara göra det för. Aha. På, säger man.
Men vet du vad, jag ska också säga så här, som kod betraktat, väldigt enkelt.
Ja, okay.
Alltså det är inte Zodiac direkt.
Men det är enklare än till exempel rövarspråket.
Du bara, det står faktiskt här att de skrev de flesta breven på rövarspråket. Nej, men i det här brevet, när man då håller upp det framför spegeln, så står det så här: Hauser kan berätta precis hur jag ser ut och var jag kommer ifrån, men för att bespara honom ansträngningen säger jag det själv. Jag kommer från blankt, gränsen till Bayern, blankt, vid ån, blankt. Jag kan till och med berätta namnet M. L-ö.
Så han gjorde ju ingenting.
Han gjorde
egentligen
ingenting.
Nej. Han gjorde det kanske ännu mer.
Det var ett väldigt krångligt sätt att berätta absolut, ja, ingenting.
Uppmärksamhetskrävande.
Ja, exakt.
För ingenting.
Jo, men och det är väl också så som, alltså, om, så här, det är väl exakt så folk som vi läser om som skriver olika saker i kod. Det är ju exakt det de vill.
De tycker att de är smartare än någon annan.
De vill liksom säga allt utan att säga något. Tre dagar efter attacken, den 17 december 1833, så dör Kaspar Hauser med stor sannolikhet på grund av den här infektionen då han fick av att den här läkaren liksom stoppade ett finger i hans sår. Men bara för att Kaspar dog betydde inte det att intresset för vem han var och var han kom ifrån stannade av, utan snarare tvärtom. Så Anna kommer nu presentera de teorier som finns, och sen tänker vi att ni ska liksom få vara med och...
Ja. Avgöra helt enkelt.
Nu ska vi lösa det här 200 år gamla mysteriet.
Tillsammans.
Varsågod.
Klarar vi det.
Exakt.
Så teori nummer ett. Allt Kaspar berättar stämmer. Han har då blivit lämnad av sin mamma till den här personen som har förvarat honom i den här cellen i 16 år innan han till slut släpps fri efter 16 år. Då. Och anledningen till att han ska släppas fri, vem vet.
Kanske men, typ att han var tillräckligt gammal. Typ. Vem vet?
Den här personen då som sägs i alla fall ha hållit honom i cellerna sägs också ha haft 10 egna barn. Så det kanske var liksom nog. Och anledningen till att han inte kan prata, inte kan gå, inte kan liksom någonting egentligen är ju då, som du sa, för att han inte har lärt sig det. Men också för att han har ju liksom, det är ju världens trauma som han har fått genomleva helt enkelt. Teori nummer 2. Kaspar är total bluff. Han har inte alls genomlevt de här sakerna som han återberättar. De som är liksom förespråkare av den här teorin menar att han borde varit mycket mer illa åtgången, både fysiskt och psykiskt, när han kom till Nürnberg. De menar att han i alla fall borde ha haft ordentlig D-vitaminbrist och därmed lidit av benskörhet, vilket hans vader ju verkligen inte indikerade.
Det var väldigt sköra ben där inne.
Exakt, men supermycket muskler runt omkring. Sen var det ju de här breven då. Ett brev till kapten von Wessenig och ett brev från hans mamma. De uppgavs ju vara skrivna av olika personer, men liksom handstilen var densamma. Så att tanken var helt enkelt då, Kasper har kommit dit, han vill bli kändis, han har skrivit breven, han gör värsta storyn om sig själv.
Ja, han kanske också typ så, som sagt, alltså typ han blev ändå med händetagen.
Ja. Så att teori nummer 2, han är en lögnare. Teori nummer 3, min personliga favorit, och den är lite som Lord Stanhope är inne på, men det är då att Kaspar egentligen var arvinge och tronföljare i Baden, alltså tyska hertigdömet i Baden. Han var då egentligen son till Karl av Baden och Stephanie de Beauharnais. Bild på Karl och Stephanie.
Är det alltså lockiga hår?
Det går i arv från på både fädernet och mödernet. Eller
striking båda två faktiskt.
Ja. Ja. De här två har nämligen fått en son som föddes väldigt sjuklig och dog som spädbarn. Men enligt den här teorin då, så hade det då inte varit deras riktiga son som dog, utan att någon som ville förhindra att tronföljden skulle fortsätta ner från Karl hade då kidnappat den riktiga sonen, bytt ut mot ett barn som de visste liksom var sjukt och inte skulle överleva, och lämnat bort Kasper helt enkelt till den här personen som sen hade honom i förvar då. Karl och Stephanie hade 4 döttrar men inga andra söner, så när den här sonen då dog så ändrades ju tronföljden, så istället så var det Karls farbror Louis, eller Louis, eller jag vet inte hur man säger det i Tyskland, som var då andra tronföljare, och efter Louis så var det då Louis.
Du måste välja.
Jag kan inte. Det bara händer i huvudet. Jag kan inte välja. Efter Louis var det då hans halvbror som var next in line. Han hette Leopold. Och den som misstänktes för att vara liksom hjärnan bakom den här masterschemen då var Leopolds mamma. Och hon hade tydligen, enligt det här som den här teorin, klätt ut sig till ett spöke och kidnappat honom. Med motivet då att hon ville att hennes egna son skulle ha större chanser att få bli Leopold av Baden.
Det känns så himla onödigt att klä ut sig just i spöke.
Ja, fast ändå inte tycker jag. Jag gillar det. The White Lady tror jag hon kallades. Sant. Fast på tyska då, så något annat. Och även om den här teorin var populär så var det ju såklart personer som motsatte sig den här och menade då att efter att barnet hade dött så hade det liksom fått ses av både pappan, farmor, massa andra personer. Man hade döpt barnet och barnet hade genomgått en obduktion innan det då till slut begravdes. Och de som opponerade sig den här teorin menade att så här, det är orimligt att tänka sig att så många människor skulle vara med på Leopolds mammas plan. Så att det kunde helt enkelt inte stämma. Men långt senare, år 1996, så kunde man fortfarande inte riktigt släppa tanken på, kunde det vara så? Så man bestämde sig för att DNA-testa blod som återfunnits i Kaspars underbyxor med blod från släktingar av till Karl av Baden och Stefanie. Det blir ingen match, men man ger sig inte. För 6 år senare igen, 2002, då tar man hud- och hårceller från Kaspar och testar det. Och först och främst så kan man se att de här testerna, de matchar inte blodtestet.
Då undrar man ju verkligen vem som har blött i Kaspars underbyxor.
Jag vet. Det är lite snuskigt att tänka på något vis. Eller på många vis. Så det är intressant. Och det som också är intressant då är att man testar det här testet mot släkten och liksom någon levande släkting, tror jag. Mm. Precis. Man testar emot en släkting till en av Karl och Stefanis döttrar. Och även om det liksom inte blir en exakt match, var skillnaderna så små att man inte heller kan utesluta att det fanns ett släktskap. Däremot så tillåts det liksom inte att tas några tester från Stefanie eller från den här pojken som då begravdes.
Men det finns en möjlighet.
Det finns en möjlighet, så det är liksom, och, det har någonting med. Nej. Teori 3, han är helt enkelt...
Han är kunglig.
Han är, hertig i alla fall.
Hertig. Bra. Och de här attackerna på Kaspar kan ju liksom tolkas, beroende på vad man tror, så tolkas det liksom lite olika, kan man säga. Alltså de som tror att han är arvtagare då till Badenhuset tolkar det som att så här, det är någon som vill mörda honom för att han inte ska göra anspråk på tronen. De som tror på den här originalhistorien om den här pappan som höll...
Kavalleristen,
tack. De tror att så här, de vill inte att den här snubben som hade honom fången vill inte att han skulle bli avslöjad. Och de som tror att Kaspar är en bedragare tror att Kaspar har gjort det mot sig själv. Och det visar sig att Kaspar hade tränat väldigt mycket just på att skriva spegelskrift. Men samtidigt så har man ända sedan dess, liksom, även med modern typ forskning, kollat på, så här, hade han kunnat göra det här mot sig själv? Man har sett på såret och liksom forskat på det. Och det finns en del forskare som menar att det är omöjligt. Men det är liksom lite så inconclusive om huruvida han kan ha gjort det här mot sig själv eller inte.
Och nu då så vill vi att ni ska liksom...
men nu ska ni
testa
bestämma
teorin på er. Så att nu är det upp till er att liksom avgöra vad som stämmer. Så att jag kommer sen att bestämma vem som vann.
Det här är väldigt vetenskapligt korrekt.
Okej, ni som tror att Kaspar talade sanning, ni klappar nu.
Oj.
En, två, några stycken bra.
Kaspar fanclub här framme.
Ni som tror att Kaspar kort och gott var en fraud, ni klappar nu. Ja. Fler som tror det i alla fall. Mm. Okej, ni som tror att Kaspar egentligen var arvinge till Karl av Baden och Stefanie, ni klappar nu.
Ja, Anna.
Tydlig vinnare.
Vilken då?
Teori 3.
Som av en händelse.
Nej, men ja.
Men jag tycker att det känns bra att nu har vi då alltså utrett att det finns en möjlighet att Håkan Hellström behöver inte ändra sin text.
Nej.
Alltså han var kanske ensam och helt själv i sin cell för att han då var någon slags hertig. Och Kaspar, alltså han har ju varit liksom något slags mysterium från början till slut. Och finns jättemånga som fortfarande är superfascinerade av honom. I både Ansbach och Nürnberg finns torg och gator som är döpta efter Kaspar Hauser. På platsen i Hofgarten där han mötte sin mördare finns ett monument och 2 Kaspar Hausers statyer står på ett torg i Ansbach. Här ser vi Kaspar som han kom då, ni känner igen vaderna och nickersarna till staden. Och i bakgrunden så ser vi då den liksom mer belevade sentida Kaspar. Och Kaspar begravdes på Stadfriedhof i Ansbach och på hans gravsten så står det: här vilar Kaspar Hauser, sin tids största gåta. Hans födsel var okänd och hans död mystisk. Det var det vi hade med allt från oss.
Podplay.